Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du hämtar ditt barnbarn på förskolan. Han är glad. Vill först inte gå med hem utan stanna kvar och leka lite till med de andra barnen. Men han skiner upp som en sol när han ser dig. Älskade unge. Du klär på honom den fodrade regnjackan och termobyxorna. På med stövlar och ut den svala marsluften. Våren är på intåg, men än hänger luften tung av fukt. Ditt barnbarn stövlar fram, hoppar i vattenpölar som vilken glad treåring som helst. Men just då vet ni inte att hans värld bara inom några timmar kommer att förändras drastiskt. Hans värld. Och din värld. Hans mamma. Och din dotter. Som senare samma kväll ska komma hem till middagen. Men som aldrig kommer. Och timmarna går. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 30 år gamla småbarnsmamman Veronica Lin i Högsbo i Västra Göteborg 2003. Ett fall där den man som misstänktes för anstiftan till mord friades i hovrätten och där ingen gärningsman gick att fälla. Ett fall som idag, år 2021, 18 år senare, fortfarande inte har fått någon polisiär lösning. Veronica Lin, en ung kvinna från Göteborg med stora drömmar. År 1994 reste hon till Kina för att lära sig mandarin. Och vid sidan av studierna undervisade hon vuxna kineser i engelska. Det var en av hennes studenter som hon plötsligt klickade lite extra med. Det pirrade i magen och plötsligt hade hon fallit handlöst för den unge mannen då de möttes år 1996, 2 år efter att Veronica kommit till Kina. Mannens namn var Yu Lin, en kejsarättling och miljardär från den kinesiska staden Dalian. Yu Lin var en affärsman med hög universitetsutbildning och en befattning inom Wanda-koncernen som vid tidpunkten drev hotell, biografer och marinor. Wanda-koncernen hade ungefär 20 000 anställda och Yu Lin var en högt ansatt man inom koncernen. Kärleken som Veronica kände för Yu Lin visade sig vara besvarad. De blev snabbt ett par och på nästa resa hem till Göteborg följde Yu Lin med Veronica till Sverige för att träffa hennes föräldrar. Paret bodde ett tag i Sverige. Och så småningom planerade de att gifta sig. Bröllopet skulle äga rum 1997. Men så plötsligt valde Yu Lin att lämna Veronica och återvända till Kina. Hon var förkrossad. Drömmen om ett gemensamt liv, om det planerade bröllopet, hade gått i kras. Men så ändrade Julin sig och återvände till Veronica i Sverige. Bröllopet, som skulle skett 1997, blev nu istället 1998. Och paret gifte sig i rådhuset i december samma år. Men kärlekssagan fortsatte inte lyckligt. Istället följdes den av samma villrådighet som innan. Julin, som hade tvekat, valde nu att återigen lämna Veronica och åka tillbaka till hemlandet. Men nu var allting annorlunda. Veronica var nämligen gravid. Då hade Jo redan lämnat henne. Det var ganska märkligt alltihopa. Han tappade intresset. När han lämnade henne skrev han ett brev där han sa att de inte var gifta på riktigt. Att hon skulle hålla sig borta från hans familj, och så bad han henne att göra abort. I kuvertet hade han dessutom lämnat 10 000 kronor, berättade Veronikas mamma i en artikel i allas.se. Men Veronica vägrade att ta åt sig av Jolins orimliga önskningar, och ett halvår efter vigseln födde hon en son. Jolin tog sig tillbaka till Sverige igen för att vara med på sin sons dop. Men efter dopet blev besöken allt färre och tiden mellan dem allt större. Konflikterna mellan paret ökade och de anklagade varandra för allt möjligt. Det var helt enkelt fruktansvärt infekterat mellan de två makarna som på papper fortfarande var gifta. Jolin menade att Veronica bara hade varit ute efter hans ekonomiska tillgångar, och Veronica kontrade med att han valt henne enbart för att hon var västerlänning. Det ansågs nämligen som hög status i Kina att gifta sig med en västerländsk kvinna. Hon var helt enkelt, enligt henne, bara en statushöjare för Jolin. Och hon var, enligt honom, bara en lycksökerska. I september 2001 ansökte Jolin om svensk medborgarskap. Och i början av 2002 köpte han en fastighet i Hunnebo strand i sin moders namn. Samma år bodde han hos Veronikas föräldrar under en period. Förhållandet var dramatiskt, rörigt och infekterat. Och i verkligheten hade det varit över sedan 2001. Jolin hade träffat en ny kvinna och Veronica hade träffat en ny man. Bråken och konflikterna pågick under åren som gick, och 2002 fick Veronica nog. Det var dags att ansöka om skilsmässa och ensam vårdnad om den då 3 år gamla sonen. Veronica hade dessutom gått vidare. Hon hade ju förälskat sig i en ny man och ville lämna livet med Jolin bakom sig. Lämna all drama och allt bråk. Hon ville få leva lycklig i Sverige tillsammans med sin nya kärlek och sin älskade son. Veronica hade precis börjat studera på Chalmers tekniska högskola, och hon ville få leva sitt liv i frihet från den man hon en gång hade älskat, men som nu bara kändes som ett hot mot det lugn hon sökte efter. Ansökan om skilsmässa och egen vårdnad ska enligt vittnesmål ha gjort Jolin galen. Konflikterna, som tidigare hade handlat om äktenskapet, handlade nu istället om sonen. Rädslan för att Jolin skulle ta med sig sonen, som bott heltid hos Veronica sedan han föddes, gjorde sig påmind. Jolin påpekade återigen sina ekonomiska tillgångar och påpekade för Veronica om hur många advokater han skulle kunna anställa. Det var ett sätt att förminska henne på. Rädslan inför att riskera att förlora vårdnaden om det barn hon ensamt försörjt för under dessa 4 år måste ha lamslagit henne. Tiden efter att Veronica ansökt om skilsmässa och enskild vårdnad flyttade hon år 2003 tillsammans med sin son hem till sin mamma och pappa på Bankogatan. Hon omgav sig av de människor som fick henne att känna sig som tryggast. Ekonomin var dessutom tärd då Jolin sedan 2002 hade slutat att betala underhåll till Veronica för den gemensamma sonen. Veronica hade helt enkelt inte råd att bo i en egen lägenhet samtidigt som hon studerade. I Kina kunde man få dödsstraff för äktenskapsbrott, och Jolin var inte sen med att påpeka att det var just äktenskapsbrott som Veronica hade begått. En dödssynd, enligt honom.
Det var den 18 mars 2003 som Veronica hade bett sin mamma om hjälp med att hämta sonen på förskolan. Veronica hade ju nyss börjat studera, och just denna dag hade hon föreläsningar på Chalmers fram till klockan 17 och skulle därför inte hinna hem förrän till middagen samma kväll. Sonen hämtades av sin mormor runt 3-tiden på eftermiddagen och de begav sig hemåt. När de kommit hem vid cirka 15.30-tiden hördes plötsligt ett kvinnoskrik från trapphuset. Två höga skrik och Veronikas mamma öppnade ytterdörren för att se efter vad det rörde sig om. Men då var det tyst och det förblev tyst. Det hela var lite märkligt, men då ingenting mer hände återgick hon till eftermiddagens lekar med barnbarnet. Klockan började närma sig middagstid och hemma hos familjen stektes det pannkakor. Middagen ställdes på bordet men ingen Veronika kom in genom ytterdörren. Mamman blev orolig och när Veronikas pappa kom hem vid 19-tiden insåg de att någonting inte stod rätt till. De ringde till Veronikas nya kärlek för att få bekräftat att han inte heller hade hört någonting från Veronika under dagen. När de fortfarande inte hade fått tag på Veronika på hennes mobiltelefon och hon ännu inte kommit hem ringde de och larmade polisen. Så redan dagen efter påbörjade sökningarna efter henne. Veronikas bil stod nämligen märkligt nog på sin plats i garaget. Man fick veta att Veronika under dagen hade tagit följe med en vän och att de hade skilts åt vid parkeringen till Chalmers vid 3-tiden på eftermiddagen. Veronikas föreläsningar hade tydligen blivit inställda och hon hade hoppat in i bilen och kört därifrån. 2 timmar tidigare än beräknat. Efter det fanns inte ett spår efter Veronika. Var hade hon tagit vägen om hon nu inte hade kört hemåt? Veronikas mobiltelefon spårades och det visade sig att den befann sig ofattbart nära hemmet, nämligen i lägenheten under föräldrarnas. Grannen under, King Song Tang, var en man på 36 år från Kina. En man som Veronika hade hjälpt med att översätta blanketter åt ibland, eftersom hon kunde mandarin efter sina studier i Kina. Även Veronikas blivande exman, Yu Lin, hade besökt grannen under. Grannen, som tidigare varit fattig, hade på sistone haft råd att göra resor till bland annat Spanien. Det visade sig också snart att Yu Lin faktiskt befann sig oanmäld i Sverige sedan några dagar tillbaka. Polisen ringde på hos grannen under och när ingen öppnade bröt de sig in i lägenheten för att finna Veronika där, död. Mördad. Hennes kropp var täckt av flera stickskador, orsakade av en kniv eller ett knivliknande redskap. Det var stickskadorna i bröstkorgen som hade orsakat hennes död. Med hjälp av kriminaltekniska undersökningar kunde man konstatera att Veronika frivilligt gått in i lägenheten. Hon ska blivit attackerad i sovrummet och hallen, där hon ska ha försökt fly mot ytterdörren. Det fanns skospår i Veronikas blod som tydde på att det endast varit en person som genomfört själva mordet. Men var grannen Tang befann sig visste ingen och polisens misstanke riktades nu mot den försvunna lägenhetsinnehavaren. Veronikas föräldrar var dock måna om att förklara för polisen om den situation som deras dotter och hennes blivande exmake Yu Lin befann sig i och polisen bestämde sig för att kika närmare på Yu Lin. När det dessutom inkom vittnesmål om att personer med asiatiskt påbrå ska befunnit sig i området den 18 mars, häktades Yu Lin. Men bevisföringen var svag. Yu Lin hade dessutom alibi för dagen då mordet på Veronika skedde. Under morddagen hade han plockats upp av en manlig vän vid 9-tiden. De åkte på ett kundbesök och efter besöket åkte de till en advokat klockan 10. Sen gjorde de ännu ett kundbesök innan de åkte vidare för att handla mat. Yu Lin insåg att han glömt sin plånbok hos advokaten och de 2 vännerna återvände dit innan de åkte hem till Yu Lins vän för att äta middag. Sen ska Yu Lin ha fått skjuts tillbaka till sitt hotell av samma vän. Under kvällen besökte han hotellets kasino. Där fastnade han på övervakningskameran. Alibit gjorde att han efter 4 veckor släpptes på fri fot vid en omhäktningsförhandling och Yu Lin reste genast tillbaka till hemlandet Kina. Grannen Tang lyste fortfarande med sin frånvaro. Det var av en ren slump som en hundägare i slutet av april rastade sina hundar vid bostadsområdet när den ena plötsligt fick vittring på någonting under grannen Tangs balkong. Polisen tillkallades till platsen och det visade sig att den misstänkte grannen inte längre var misstänkt. Han var istället ännu ett offer för polisen att söka rättvisa åt. Under balkongen gömd under gräsmattan i en grav så grund som 26 cm hittade man nämligen Tang, delvis styckad och även han mördad med ett stickvapen, knivhuggen i ryggen. Han var insvept i en röd filt och ett lakan, och inrullade i paketeringstejp. Över huvudet hade man svept en plastpåse och vristerna var även de tejpade med samma packtejp. Även ena handleden var invirad i tejp, men denna tejp var uppskuren, vilket tyder på att hans händer varit ihopbundna innan han placerats på platsen. Och merparten av Tangs panna, näsa och läppar hade skurits bort. Plötsligt hade polisen inte bara ett mord att utreda, utan två, och utan tvekan rörde det sig om samma mördare. Men vem hade motiv att mörda både Veronica och hennes granne? Teorierna ledde fram till att grannen måste ha sett Veronicas mördare och blivit tystad. Misstankarna riktades återigen mot Yu Lin, men han befann sig nu i Kina och gick inte att få tag i. Man hade dessutom funnit blodspår. I ett av de hotellrum som Yu Lin hade bott på fanns det blodspår från grannen. Dock var polisen överens om en sak. Det var inte den blivande exmaken som hade begått morden. Det måste ha varit en torped anlitad av Yu Lin. Kina har inget utlämningsavtal med Sverige, men Yu Lin häktades i sin frånvaro och år 2005 efterlyses han internationellt, misstänkt för både mordet på Veronica och mordet på grannen. Det hann gå 9 år innan fallet tog en vändning igen. Det var den 20 november 2014 som Yu Lin reste till Storbritannien. På en flygplats i London greps han och lämnades ut till svensk polis. En rättegång kunde nu äntligen efter 9 långa år påbörjas. Åklagaren menar att Yu Lin haft alla tänkbara motiv till att utföra mordet på sin hustru, Veronica. Bland annat för att Veronica ska ut klart för Yu Lin när hon ansökt om ensam vårdnad att han aldrig mer skulle få träffa deras gemensamma son. Yu Lin ska uppfatta detta som mycket kränkande enligt åklagaren och det underhåll som han hade betalat fram till december 2002 tänkte han nu kräva tillbaka av Veronica i form av en stor skuld baserad på flera års utbetalningar för sonen. Skilsmässan som Veronica ansökt om skulle dessutom sätta Yu Lin enligt honom själv i en ekonomisk risk. Han ville helt enkelt inte förlora några pengar till Veronica. En annan sak var också det faktum att Veronica hade kontaktat myndigheterna och berättat att Yu Lin inte längre hade någon svensk adress och att han utvandrat tillbaka till Kina. Någonting som ledde till att det svenska medborgarskap som Yu Lin ansökt om nekades. Han hade enligt hustruns uppgifter inte befunnit sig i Sverige tillräckligt lång tid för att erhålla ett medborgarskap i landet.
Det här är ett lite annorlunda fall. För den 4 maj 2016 dömdes faktiskt Yu Lin för mordet på Veronica och för mordet på grannen Kuisong Tang. I tingsrätten beslutade man att han skulle få livstidsfängelse och utvisning för att ha lejt en torped för att mörda Veronica och grannen. Men Yu Lin överklagade domen och friades i hovrätten. Åklagaren menade att Yu Lin hade starka motiv för att mörda Veronica. Det man återkommer till är att Veronica ansökte om skilsmässa och ensamvårdnad för sonen. Någonting som Yu Lin såg som kränkande. Och kom ihåg nu det vi berättade innan. Att i Yu Lins värld var en dödssynd att begå äktenskapsbrott. Vilket han ju ansåg att Veronica hade gjort. En skilsmässa skulle dessutom innebära att han riskerade att förlora pengar. Och Yu Lin var, som ni vet, väldigt rik. Han var god för några miljarder. Och just att skydda sina pengar såg som ett tydligt motiv till att undvika skilsmässa in i det sista. Han hade dessutom inte mycket till övers för Veronica efter det att hon hade hotat med att han aldrig mer skulle få träffa sin son. Veronicas uttalande om Yu Lins boende hade dessutom gjort att han inte fick rätt till svenskt medborgarskap. Yu Lin däremot menade på att han och Veronica redan 1999 hade diskussioner angående äktenskapsskillnad, skilsmässa, men att det då rann ut i sanden. Han åtog sig frivilligt att betala underhåll till Veronica och de bägge hade inlett nya kärleksrelationer. 2002 kom skilsmässan upp på tal igen och Veronica skickade då in ansökan. Yu Lin menade på att de var överens om sonens boende, om det begränsade umgänget med sonen samt om äktenskapsskillnaden. Och vad gällde avslaget om svenskt medborgarskap så var det helt utan någon betydelse för honom. Och det avslaget berodde inte på Veronica utan enbart på att han vistas för kort tid i Sverige. Han uppgav även att han inte hade några som helst avsikter att bosätta sig i landet. Det handlar alltså om två helt olika versioner om hur man såg på saken. En från Yu Lins håll och en från åklagarsidans.
Åklagaren hävdade nämligen att med det motiv som hon påstod att Jolin ska ha haft så ska han ha gett en man vid namn Jensong Chang i uppdrag att mörda Veronica och grannen Tang. Motivet för att mörda Tang ska ha varit att man behövde dennes lägenhet för att utföra mordet på Veronica och sedan på mordet att se ut som om det vore Tang som var den skyldige. Nu följer detta i med att man hittade Tangs kropp nedgrävd under balkongen. Men så här resonerade åklagarsidan. Den bevisföring som finns visar på att man genom att gräva ner Tangs kropp gjort sig av med hans kläder, hans pass och hans mobiltelefon. Detta med syfte att Tang skulle bli misstänkt för mordet på Veronica Lin. Det finns även bevis för att det var Jolin som ordnat så att den misstänkte torpeden, Jensong, kunde ta sig till Sverige. Vi ska komma ihåg här att det krävdes ett visum för att ta sig från Kina till Europa och att man då behövde särskilda skäl för ett sådant. Och dessa skäl såg Jolin till att ordna. Han bad sin sekreterare, Lille Lin, att bjuda in Jensong via ett företag i Tyskland vid namn SF Marina. Denna inbjudan gav Jensong ett visum till Schengenområdet. Man kan alltså via detta visum bevisa att Jensong befann sig i Europa mellan den 12 mars 2003 och den 21 mars samma år. Alltså vid samma tidpunkt som Jolin befann sig i Göteborg. Det gav de två männen möjligheten att planera morden. Jolin menade å andra sidan på att han inte skulle ha gett sin sekreterare Lili Lin något uppdrag att ordna visum åt Jensong Chang. Han kände knappt mannen i fråga. Möjligen skulle de ha hälsat på varandra vid något enstaka tillfälle. Det finns inga foton på Jensong och man vet inte mycket om honom alls. Och Lili Lin tillfrågades aldrig vid förhöret med henne om omständigheterna kring inbjudningsbrevet från SF Marina i Tyskland. Det är heller inte klarlagt att Jensong Chang verkligen reste in till Schengen eller Sverige under den aktuella tidsperioden. Försvaret visade också att Jensong inte har funnits med på någon passagerarlista som inhämtats från möjliga flygbolag.
Den 13 mars 2003 ska Jolin ha checkat in på SAS Radisson i Göteborg. Det kanske inte låter så konstigt i sig, men dessförinnan hade Jolin befunnit sig i Kina tillsammans med en manlig vän från Sverige som kommit hit för att stötta honom. Det rörde sig om samma vän som också gett Jolin alibi för morddagen. Denne vän skulle åka tillbaka till Sverige den 17 mars för att den 18 mars följa med Jolin på ett möte med den advokat som skulle företräda Jolin i vårdnadstvisten. En advokat som vännen rekommenderat Jolin. Det som åklagaren ansåg var märkligt i den här situationen var att Jolin valde att åka till Sverige redan 4 dagar innan hans vän. De borde nämligen ha åkt dit tillsammans. Under dessa 4 dagar hade Jolin dessutom varken tagit kontakt med Veronica eller försökt få träffa sin son. Det fanns ingen som kunde berätta att de träffat eller haft kontakt med Jolin under dessa 4 dagar. Så här står det i domen. Under den 14-17 mars 2003 har Jolin varit ute från sitt hotellrum under perioder om cirka 5 timmar, en eller ett par gånger per dag. Dessa perioder sammanfaller med tiden för vittnesiakttagelser rörande personer som ska ha spanat på Bangkokgatan och den sista noterade aktiviteten från King Song Tangs telefon, en pingning mot mast i Getinge. Jolin har då tillsammans med Yan Song Sang bevakat mordoffren och företagit planläggning. Slut på citat. Jolin ska dessutom bete sig väldigt märkligt. Under hotellvistelsen på Radisson ska han vid 3 tillfällen bett om ett nytt nyckelkort i sitt rum. Den 18 mars ska han dessutom bett om att få byta hotellrum, vilket han fick göra trots att det bara återstod några nätter av hotellvistelsen. Jolin hade en helt annan version om varför han befann sig i Göteborg redan den 13 mars. Han menar att han reste före sin vän för att det helt enkelt fanns billigare biljetter den dagen. Tiden i Göteborg hade han spenderat med bland annat den 14:e promenerat till sonens förskola med förhoppningen om att få se honom, någonting som inte skedde. Anledningen till varför Jolin inte valde att kontakta Veronica för att få till ett umgänge menade han berodde på att han inte ville ställa till det med någonting under den rådande vårdnadstvisten. Samma kväll tog han en kort promenad eftersom han hade svårt att sova. Dagen därpå, den 15 mars, lämnade han återigen hotellrummet för en promenad. Han höll sig i närheten av hotellet. Han menar att han inte hittade så bra i Göteborg. På sin promenad köpte han snabbmat och ett laddningskort till sin mobiltelefon. Även den 16 mars bestod av promenad, snabbmat och ett besök till bankomaten. På kvällen gick han återigen ut för att besöka Casino Cosmopol, men insåg väl på plats att han hade glömt sin plånbok på hotellrummet och tog istället en kvällspromenad, då han, enligt honom själv, återigen hade svårt att sova. Den 17 mars stannade han inne fram till eftermiddagen, då han tog en promenad till bostadsområdet där Veronica bodde innan hon flyttade hem till sina föräldrar. Men han såg nya gardiner i fönstret till hennes gamla lägenhet och förstod att hon måste ha flyttat. Då promenerade han istället vidare till Veronikas föräldrars bostad på Bankogatan, där Veronica vid tidpunkten bodde. Därifrån ringde han sin manliga vän för att få bekräftat att de hade ett inbokat möte hos advokaten följande dag. Den 18 mars, dagen för Veronikas försvinnande, bad Julin, som vi redan vet, om att få byta hotellrum. Men enligt honom själv berodde detta på att han sov obekvämt med två enkelsängar. Dessutom ska han ha störts av ljudet utifrån gatan. Efter besöket i receptionen ska han blivit hämtad av sin vän och ha sedan alibi för resten av dagen. Men det är här det börjar bli intressant. Vid det rum som Julin bytte från skulle man senare hitta DNA från den misstänkte torpeden Yan Song, som Julin ska ha lejt för att mörda Veronica och grannen Tang. Detta DNA-spår har man hittat i form av blodbesudlingar på badrumsväggen i hotellrummet. Men det är inte bara här man hittar Yan Songs DNA. Man finner det även i trapphuset på Bankogatan 21, där Veronica bodde med sina föräldrar och sonen. Man hittade även hans DNA i grannen Tangs lägenhet. Julin ska inte ha varit någon av de personer som observerats på kullen vid Bankogatan av vittnen. Signalementet stämde nämligen inte in på honom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, vi tänkte att vi skulle fördjupa oss lite mer i den här motivbilden. Det är så att Julin inte går att fysiskt binda till mordplatsen och därför har man lagt ju stor tyngd vid motivbilden, där då åklagaren menar på att Julin anlitat en torped för att helt enkelt göra sig av med Veronica. Och vi har ju redan gått in en hel del på de här olika motiven, men vi tänkte att vi skulle gräva lite djupare i hur dialogen mellan Veronica och Julin såg ut innan morden. Det finns nämligen en intressant mejlkonversation i domen som då sker mellan makarna innan morden. Och som vi tänkte gå igenom helt enkelt.
Mm.
Och det hela startade då med ett mejl den 28 december 2002. Då Veronica skrev till Jolin att hon inte vill att han ska ta kontakt med henne eller sonen igen. Att sonen inte tycker om honom och inte behöver honom. Samt att hon då ansökt om äktenskapsskillnad. Det vill säga hon har ansökt om skilsmässa. Hon skriver vidare att Jolin inte längre ska betala underhållet för sonen via henne utan att de istället då ska sköta underhållet via myndigheter. Jag vet inte hur det såg ut 2002, men idag är det i Försäkringskassan som det går igenom om två stycken parter då inte kan komma överens. Och det är egentligen här som den här konflikten verkligen tar fart på något vis.
Mm. För hon får ett svar från Jolin följande samma dag egentligen. Att han blev chockad när han läste mejlet och han såg att han visst var en ansvarsfull far och make och att han hade gett henne mycket pengar. Och att de enligt honom fortfarande är man och hustru. Och så frågar han varför hon är tillsammans med sin inom situationstecken fancy man som han kallar Veronicas nya kille. Han frågar också om hon inte tycker att hon gått för långt och om hon tycker att det är rätt av en hustru att bete sig på det här sättet. Han skriver också att han tänker komma till Sverige och ha ett allvarligt samtal med henne och att han då ska fråga hennes fancy man om han vet att hon är gift och varför han commit adultery, alltså begår hor eller är otrogen med Veronica. Han skriver också att han inte tycker att Veronica är kvalificerad till att ta hand om ett oskyldigt barn. Och han tänker inte låta sonen växa upp med en mor med dålig karaktär, skriver han.
Mm.
Han tycker inte att hon förstår hur djupa kinesiska blodsband är. Och att han menar på att han visst älskar sonen mer än vad hon gör. Och att hon däremot bara älskar pengar.
Jag vill säga något opassande, för jag ska inte göra det. Jag tycker att han är så fruktansvärd i sitt sätt att prata om henne som hustru. Att det är en fruktansvärd kvinnosyn. Det är verkligen ingen trevlig ton i den här mejlkonversationen mellan Veronica och Jolin. Och vi ska också komma ihåg att när den här mejlkorrespondensen pågick så hade de ju faktiskt ingen egentlig kärleksrelation längre. Och Jolin hade dessutom själv en ny relation med en kvinna. Vilket jag tycker är ändå relevant att han ska då attackera henne för att hon har träffat en ny man. En fancy guy liksom, en älskare. Och att det här då för att hon begår hor då enligt honom tillsammans med den här mannen då är en dålig mamma. Att hon har dålig karaktär. Så sitter han och är lika gift som hon och har en kvinna.
Ja, men precis, vad skillnaden?
Nej, noll.
Och sen också att han anklagar henne för att bara bry sig om pengar när det är egentligen det enda han skriver om. När han syftar till vad han har gjort för sin son och att han är en bra pappa. Att det bara handlar om pengar för honom egentligen.
Ja, han har betalat för sin son därför han är en bra pappa. Det är ju hon som har tagit hela uppväxten och tagit hand om deras gemensamma barn. Och jag tycker också att det är intressant att, för hon skriver ju i sitt mejl att hon vill att pengabiten ska skötas via myndigheterna. Hon vill inte ha den typen av kontakt med honom gällande just pengar. Och han lägger fokus på att det är pengar hon är ute efter.
Mm.
Och jag vet inte, jag får dåliga vibbar av hans attityd mot Veronica. Jag tycker att han är uppfordrande, jag tycker att han är kränkande och extremt maktutövande också.
Ja, men absolut.
Men den här konversationen, den fortsatte ju. Den 30 december 2002 så skrev Veronica igen då till Jolin. Och hon påpekade att hon inte hade fått de pengar som de hade kommit överens om. Och att Jolin inte har någonting med hennes nya relation att göra. Punkt slut. Deras äktenskap var som hon skrev då i det här mejlet, on the paper. Och hon menar på att han bara var ute efter ett svenskt medborgarskap. Det vill säga att hon menar på att relationen är över. De är bara gifta på papper. Och enda anledningen till då att han inte vill gå med på att skilja sig är för att han vill inte släppa möjligheten för det svenska medborgarskapet som då det här äktenskapet skulle kunna ge honom.
Men precis. Och han svarar henne samma dag via mejl. Att om hon nu vill avsluta deras relation så ska Veronica betala tillbaka varenda krona som hon enligt honom har lurat till sig av honom.
Det här tycker jag också är intressant för att vi ska komma ihåg att han är faktiskt miljardär. Det är inte så att han har någon form av ekonomisk svårighet. Däremot så vet han ju om att
Veronica inte har så himla mycket pengar. Hon har börjat studera. Hon bor hemma hos sina egna föräldrar för att hon inte har råd att ha kvar lägenheten. Hon tar hand om deras son. Alltså det kostar ganska mycket att ha ett barn. Det är inte så att det här underhållet man får räcker särskilt långt. Och att han då använder sig av pengarna som ett maktmedel mot henne. Att han ska ha tillbaka pengar. Hon ska inte få mer pengar. Och det här är ju liksom pengar som inte är ett problem för honom.
Ja, och sen är det också lite oklart hur mycket hon har fått. För att hon skriver att hon inte har fått det de har avtalat.
Mm.
Så att det är inte säkert heller att hon har fått speciellt mycket pengar.
Nej, och oavsett vad så känns det ju som en liksom, droppe i hans miljardärshav. Utan det här känns ju mer bara som ett sätt att använda pengarna för, som en maktposition. Liksom.
Han skriver också i sitt mejl att... att den relation hon har, alltså hennes nya relation, visst angår honom eftersom de är gifta. Och att det är pappa som Veronica syftar till faktiskt är ett äktenskapsbevis och att det betyder någonting. Han skriver också att Veronica är ond och aningen hotfullt, enligt oss i alla fall. Så skriver han att om hon fortfarande vill leva ett gott liv så hoppas han att hon slutar göra så många dumma saker.
Mm.
Han hotar med att göra henne utfattig och ta sonen ifrån henne. Och att han ska anlita Sveriges bästa advokat oavsett hur mycket tid eller pengar det kommer kosta honom för att nå dessa mål. Så det är väldigt, kan man säga, ett uttalat hot i det här mejlet.
Ja, verkligen. Det här har jag att komma med. Vågar du möta det? Alltså, det är verkligen hoten med att du inte har en chans. Jag sitter på det här kapitalet och jag kommer använda mig av varenda medel jag har för att nå dit jag vill. Och jag vet inte, jag tycker ju att de här mejlen är väldigt hotfulla. Oh.
Ja. Och tingsrätten, de kunde dra slutsatsen utifrån de här mejlen att relationen mellan Julin och Veronica Lin vid tidpunkten för när det här skrevs var påtagligt ansträngd.
Mm.
Att det var en vårdnadstvist som hade orsakat det här konflikten mellan dem och att Julin verkar känna sig ekonomiskt utnyttjad och kränkt. Och det framgick också att han inte verkade ta kontakt med Veronica för att få umgänge med sonen eller liknande. Så de kunde i alla fall fastställa att det fanns en djup konflikt mellan de båda. Men att det också skulle ha kunnat funnits en slags motivbild för att Julin skulle vilja skada Veronica. Men hur stark den här motivbilden är, det är det som är frågan.
Mm, ja, precis. Och i kombination med då resten av utredningen. Men när man läser den här domen, då kan man alltså se att motivet faktiskt finns där. Men att det trots att det finns de här besvärliga omständigheterna som motivbilden. Vi har även Jolins koppling till Chang. Och vi har omständigheterna kring hans vistelse i Göteborg. Men trots det så kan man inte i domstol konstatera att utom rimligt tvivel är Jolin som ligger bakom uppsåt till mordet på Veronica Lin. Och ni ska få höra domslutet nu. Av utredningen kan man inte dra några säkra slutsatser kring vem som mördat Veronica Lin och Ching Chong Tang. Spåren från Jian Song Chang kan man heller inte arbeta vidare med, då man inte med säkerhet kan klargöra för när dessa spår har avsatts eller under vilka omständigheter. I den slutgiltiga friande domen står följande, citat. Det går då inte att dra slutsatsen att Jolin anstiftat Jian Song Chang att begå morden. Än bräckligare är underlaget för att hävda att Jolin anstiftat annan än Jian Song Chang. Även om det alltså för Jolin finns flera besvärande omständigheter som antyder ett mönster för delaktighet i morden från Jolins sida, kan likväl dessa också ges annan förklaring. Som tidigare angetts saknas bevisning som direkt styrker gärningspåståendet avseende anstiftandet. Med det höga beviskrav som gäller i brottsmål konstaterar tingsrätten att det inte kan anses styrkt att Jolin handlat på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Åtalet ska därför ogillas. En ung kvinna förlorade livet. En liten pojke förlorade sin mamma. Och en ung man mördades och begravdes under sin egen balkong. Det är ett fruktansvärt öde som påverkat många människor i offrens närhet. Och än idag i skrivande stund år 2021 är fallet olöst. En mördare går fri. Anhöriga står kvar med alla de frågetecken som finns och med den orättvisa som detta landar i. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
Det här har ju varit ett lite längre avsnitt. Och vi har ju haft tillgång till domen i det här fallet. Och det är därför vi kunde gräva ner oss så här djupt. Det är ju väldigt sällan vi kan det.
Ja, men precis. För när man har att göra med olösta fall så finns det ju i de flesta fall ingen dom att tillgå. Ofta handlar det om öppna utredningar som fortfarande pågår. Vilket innebär att inga sådana handlingar är offentliga. Eller nedlagda utredningar som också kan vara svårt att få tillgång till sån här information, helt enkelt.
Ja, vi får väl tacka Göteborgs tingsrätt för att vi får tillgång till de här papprena. Och vi hoppas att ni också tycker att det här har varit ett intressant avsnitt. Ett fruktansvärt fall. Det är ju faktiskt ett dubbelmord det handlar om. Och ett barn inblandat. Och gå jättegärna med vår eftersnacksgrupp, olöst fall eftersnack på Facebook. Och kom ihåg att hålla en trevlig ton när vi pratar om de här ämnena.
Ja, precis. Och sen får vi inte glömma att vi faktiskt släpper ett eftersnacksavsnitt redan på söndag.
Just det, det gör vi.
Vi har faktiskt fått med all information om det här avsnittet, eller om det här fallet i det här avsnittet. Men vi har ju fått en hel del frågor från lyssnarna till Uffe, kriminalteknikern, sen innan. När vi har frågat er på Instagram vad ni gärna vill fråga honom. Så de frågorna tänkte vi besvara och sen prata lite allmänt bara om den här säsongen hittills.
Precis, så att det blir ett lite annorlunda eftersnacksavsnitt den här gången. Lite mer back to the roots från hur vi började. Så vi hoppas helt enkelt att vi hörs på söndag igen.
Det gör vi.
Ta hand om er.
Ta hand om er, sas vi. Hej.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.